Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet. Jag heter Per Granqvist.
Vad gör du med dina kunskaper? Vad krävs för att du ska förstå en text? Vad krävs för att du ska förstå ett nyhetsinslag? Ja, men du måste ha ganska mycket faktakunskaper, annars så fattar inte du det här.
Att hjälpa barn med läxorna är en del att vara förälder, även om man som jag inte är särskilt förtjust i det. Det är väl något med att jag känner mig som en kundtjänst när ungarna frågar mig saker hela tiden istället för att tänka själva som inte jag gillar. Så för en tid sedan så bestämde jag mig att försöka bli bättre på det. Och det visar sig att det finns faktiskt en handfull strategier vars överlägsna effekt bevisas i massor av studier. De får ditt barn att lära sig mer och minnas längre, och det utan att faktiskt ta mer tid. Och bäst av allt är att de är både enkla att förstå och använda. Maria Sundén Jermini är vetenskapsjournalist och har skrivit en bok om de här strategierna kallad Supermetoderna. Och det var den jag sträckte mig efter, och det var den jag tyckte var väldigt bra och handfast. Den gav liksom mig flera nya perspektiv på det här, och därför var det också en no-brainer att bjuda in henne till podden. Innan vi börjar vill jag dock be dig att prenumerera på podden. Det är faktiskt den bästa metoden att få alla nya avsnitt direkt i din poddspelare. Så om du inte redan är prenumerant, gör det nu. Som alltid, du når mig på perspektivet vadvivet.se, och där kan du tipsa om gäster du vill höra eller komma med kommentarer eller vad du nu tycker. Då var det dags för Maria Sundén Jermini. Jag tänkte börja med en stor fråga. Hur funkar skolan idag?
Den var inte ens stor, den var enorm. Om man tittar liksom i stora drag, alltså man kan ju se det ur olika perspektiv, så där, men liksom stora drag, så det väl som har förändrats mest är ju lite det här, om jag jämför när jag och du gick i skolan, så var det mer fokus på fakta. Lära sig fakta, redovisa fakta, prov på fakta. Det var årtal och det var innehåll. Liksom.
Kungalängden.
Ja, men lite så. Det räckte inte med att ha övergripande koll, utan det var de här detaljkunskaperna. Och sen har man ju vänt nästan tvärtom där, att det ska vara väldigt mycket istället kunna dra slutsatser, göra analyser och så vidare. Och det ska inte vara så viktigt det här längre. Just nu har det varit en väldigt intressant debatt just när det handlar om läs- och skrivkunnighet. Att våra barn går ur skolan och de kan inte ens skriva så bra att de kan få jobb. De är inte anställningsbara. Och det ligger ju något i det. Det är så. Många unga skriver jättedåligt. Så det är ju lite samma sak. Att från att hålla på och peta på stavningen är inte så viktigt, uttrycket är viktigare. Och frågan är ju om man har gjort det för fort. Kan man verkligen göra så? Kan man klippa... Nu hårdrar jag det lite. Men kan man klippa liksom stavningsbiten? Kan man klippa faktabiten? Är man mogen att analysera och dra slutsatser så mycket när man är 13?
Det låter som klassiskt svenskt. Okej, vi övergör det gamla. Gamla är alltid dåligt. Och så kör vi något nytt, och det är per definition bra. Fast det kan ju vara ett massor med grejer med gamla som var bra.
Ah.
När vi gick i skolan kom ju det här mystiska mängdlära istället för matematik. Och jag har glömt vad det var, man skulle ringa in äpplen och sånt. Liksom. Det var, jag kan räkna hyggligt idag ändå. Men det slår väldigt mycket fram och tillbaka.
Ja, men det gör ju det. Jag är inte expert på skolpolitik, men det har varit ganska stora skillnader. Och det är ganska stora skillnader på Sverige om man tittar på många andra länder. Sen är det ju många andra länder som är kvar helt i det här fortfarande. Liksom årtal, jättemycket fakta och så vidare.
Är det vi kallar för katederundervisning? Man står där framme och matar?
Ja, det kan man väl säga. Liksom, det behöver ju inte vara katederundervisning. Man kan lära sig det på andra sätt. Men ofta så är det ju så kanske.
Hastings, när var det? 1066, det kan nästan alla svenskar. Men det är ingen som kan. Vem som slogs, vad de slogs om, ja. Vad som hände sen.
Ja. Exakt.
Då är det mer analys nu. Min son fick underkänt i träslöjd, tror jag att det var, för att han inte var bra på analysen.
Mm.
Han skulle skriva ganska mycket om analys. Och för mig blir det bara, jag förstår inte vad han ska analysera. Jag vill bara skruva ihop de här grejerna eller något.
Ja. Och man kan ju fråga sig massa saker. Ska man ens ha träslöjd i skolan? Ska man få ett betyg i träslöjd som väger lika tungt som ett i NO? Om man nu ska ha det, är det analysen som är viktig? Man kanske skulle behöva ta ett grepp här. Kan jag känna ibland.
Ja,
men det är inte sagt att, liksom, att det är bättre att göra som Frankrike och Tyskland kanske, som har fortfarande väldigt mycket faktafokus. Mm. Men kanske någonstans mitt emellan.
Mm. det är ju också det här med, ska, alltså, behöver man lära sig saker utantill? För en tid sedan så blev jag lite osams med en bekant på en middag, därför att jag hävdade då att en av skolans viktigaste uppgifter var att lära barnen att stå i kö. Att förhålla sig till andra, att kunna liksom, där överdrev jag såklart. Men det finns ju också den här sociala interaktionen. Mm. Och att man ju faktiskt också kan googla allt. Men sen just kan man också tänka, det handlar också om att veta hur man googlar och hur man formulerar en fråga.
Den frågan är jätteintressant, tycker jag. Det är så oerhört spännande. Just att vi är mitt i det här. Det finns många skäl att argumentera för att man inte behöver ha så mycket faktakunskaper. Å ena sidan, liksom. Men sen kommer du hela tiden tillbaka att vad gör du med dina kunskaper? Så här, vad krävs för att du ska förstå en text? Vad krävs för att du ska förstå ett nyhetsinslag? Ja, men du måste ha ganska mycket faktakunskaper, annars så fattar inte du det här. Man brukar prata om automatisering, så här, man ska automatisera multiplikationstabellen till exempel. Och det är helt enkelt för att det ska inte ta så mycket plats i arbetsminnet. Du ska inte behöva stanna upp, fundera på varje 3 gånger 8. Utan det ska bara komma. Och så är det ju egentligen på samma sätt med fakta. Om du dels måste stanna upp och googla allt det här. Det går inte att få ett samband. Du kan inte dra några analyser. Och även om man då är skeptisk till att en 13-åring, att fokus där hela tiden ska vara på att se samband och analysera. Så slutligen så är det ju det vi vill. Många har det som sitt yrke. Liksom. Analysera, dra slutsatser, hitta nya lösningar. Och för att kunna göra allt det här så måste man ha fakta. Ja, jag känner att jag går igång här.
Jag är också på att gå igång fast jag är tyst. För att jag känner att jag blir, och det här vet mina kollegor, att jag blir liksom irriterad när folk kommer att fråga mig saker. Ja. Du, vad är det här? Inte fan vet jag, ta reda på det själv. Mm. Kom fram med att säga, jag har provat det här, jag har provat det här, vad tycker du? Mm. Sitter ni hemma kan man bara fråga rakt ut i luften, så hej Google, och så kan man då ta reda på hur högt Kilimanjaro är. Eller vad
ja, men precis. Och många gånger så har man ju inte den chansen. Sitter du och lyssnar på ett tv-program eller ett föredrag eller läser en artikel, inte håller du på och googlar på ord som du inte förstår eller begrepp du inte kan eller länder du inte vet vad de har för politik. Antingen så fattar du eller så gör du det inte någonstans. Mm. Och gör man det inte, men då kommer man heller inte längre. Då kan man inte analysera. Det kommer ganska tidigt liksom. När man pratar med forskare om barns läsning och vilken bakgrund barn har, så ser man att det går ganska bra när man börjar lära sig läsa. Men sen när man ser där klyftorna ökar i skolan, då är det väldigt mycket vilket hem man kommer ifrån. Var man får input som kan hjälpa en. Man läser mycket böcker, man kanske pratar om nyheter, man kanske tittar på nyheter. Det här som hela tiden så här bygger på ens kunskapsbank, ens ordförråd. Alla de här grejerna som sen gör att man då faktiskt förstår svårare och svårare texter. Man kan läsa svårare och svårare texter, man tappar inte tråden lika lätt. Om det är allt för många ord i en text som inte jag kan, ja, men då börjar jag tänka på vad jag ska grilla ikväll istället.
Just det, som att liksom försöka läsa på franska och så är man inte så bra på franska. Då börjar man...
Nej, men precis. Det handlar ju om att du inte kan tillräckligt mycket franska. Du har inte tillräckligt mycket information inom franskan lagrat i ditt långtidsminne för att förstå en text.
Och då... Även om känslan är så här dumma le monde.
Precis.
Jag tycker det här är intressant att prata om som en bra utgångspunkt. För sen har vi dessutom ytterligare en grej. Det handlar om att olika lärare lär ut på olika sätt. Mm. Och så om vi ska förstå det, om vi ska småningom här landa i vad vi som föräldrar kan göra och vilka metoder som faktiskt funkar för att hjälpa barnen. Så det här med att olika lärare ut på olika sätt, för där finns väl inte heller någon egentligen standardisering. Förutom att man går på lärarhögskolan och sånt.
Nej, det gör det ju inte riktigt i den bemärkelsen att man har en regelbok. Liksom. Utan det finns förstås en studie, man ska få med vissa bitar i alla ämnen och så vidare. Men sen hur man lär ut, det är ju ganska så mycket upp till var och en. Och det här också att hålla hela tiden ett öga på vad som sker inom forskningsvärlden. Liksom. Och om det här går att applicera i mitt klassrum, det är ju inte många lärare som kan eller hinner heller. Jag skrev en artikel här nyligen som bara handlade om hur mycket fokus elever tappar av att sitta i ett väldigt dekorerat klassrum. Som jag delade i en så här lärar-Facebook-grupp. Och alla har ju så oerhört starka åsikter om det här. Men det är inte alla kanske som då tittar på forskningen. Utan känslan är att det är trevligt att vara i ett väldigt dekorerat klassrum.
Forskningen säger att det egentligen borde vara så här Marie Kondo-aktigt.
Ja, men precis. Kanske lite fina färger. En ljusgrön gardin eller någonting. Men inte massa plotter. För då tar det väldigt mycket fokus. Och det är egentligen lite samma som det här att lära sig fakta, höll jag på att säga. Att allting som belastar din förmåga att ta in ny information gör det svårare att lära sig. Om det är massa ord du inte fattar, du måste hålla massa saker i huvudet, ta reda på saker, då tar det längre tid för dig.
Just det, för din arbetsminnet processar och sen skickar vi tillbaka en slags långtidsminne.
Ja, men precis. Och det är där vi vill ha så mycket som möjligt. Då tar det inte särskilt mycket energi. Då bara finns det där. Väldigt praktiskt. Och då är det samma sak om det är väldigt stökigt runt dig. Så här, då påverkar det också ditt arbetsminne.
Ska vi prata lite grann om metoder som funkar? För det här har du ju både tittat på och skrivit om. Alltså, man sitter där med barnen och i mitt fall tycker man att det är supertråkigt ofta. Och den känslan är dessutom delad av barnen, vilket kanske beror på mig också. Men vilka metoder är det som liksom funkar bäst? Kan man säga ens det förresten? Eller beror det också på föräldrar, barn och miljö? Och...
Det finns ju en del som är belagda i forskning och väldigt många studier under lång tid som man vet funkar. Och det är egentligen så här mer generellt hur man lär sig saker, oavsett vem som gör det eller var. Om det är jag eller min 15-åring, så funkar det på samma sätt. Ja, men det finns ju vissa saker som gör att det fastnar bättre än andra. Det kan man säga.
Sen och det här med nöta. Om vi börjar med nöta-metoden, funkar den?
Det kan man väl säga att den egentligen gör. Men det är lite beroende på hur man gör också.
Mm.
Den här tråkiga klassiken. Vad är det? Repetition är lärandets moder. Mm. Det är lite så. Att repeterar man inte, då kommer man de facto glömma. Men repetera kan också vara att du går och funderar på det lite grann.
Men jag menar, det kan jag bli som frustrerad med mina ungar igen. Nu låter det som värsta föräldraterapi på den. Det är det inte. Jag tycker väldigt mycket om mina barn ibland. Men det är ju också det här med att alltså, lära för provet eller lära för livet. Som en sån där gammal slogan. Mm. Och ibland blir det bara där nötande. Och sen precis man har gått på provet så man bara flashar cashminnet och så kommer man ta någonting.
Precis.
Och så måste man hända på fel sätt.
Ja, alltså å ena sidan, när jag tänker så här, hur mycket minns jag av det jag själv lärde mig i 8:an? Ja, inte jättemycket. Men där kanske det är just det här att man får lite sammanhangen. Bara som en liten så här bisats. Det var en forskare, Nathol heter han i efternamn. Han höll på så hela sitt liv för att ta reda på hur barn lärde sig som bäst. Och han studerade så här tusentals barn länge och jättemånga olika studier. Han var aldrig nöjd liksom, för han kunde aldrig replikera sina resultat. Och sen så tittade han på typ 3 barn tror jag det var, som han följde under längre tid. Och då såg han att det som var avgörande för om de mindes eller inte, det var att de kom i kontakt med samma information 3 gånger, men vid 3 olika tillfällen, liksom. Gärna på 3 olika sätt. Så det är ju lite det här faktiskt att man repeterar, man får olika exempel på hur något kan användas. Gärna om det dyker upp i olika situationer. Finns det något sätt som gör att man verkligen minns? Ja, men repetition är faktiskt en sån grej.
Men då är jag också inne lite grann på det du skriver om som testmetoden eller testeffekten, va?
Mm, precis. Sen då om man tänker repetition är ett sätt. Men det finns då, hur repeterar man då? Hur läser man in det här för att det ska fastna bättre? Och då så är det en av de 3 inlärningsmetoder eller inlärningseffekter som har fått mest stärkt i forskning. Man har gjort studier på det här i runt 100 år. Sen fick den liksom en boom för början på 2000-talet. Då tog det fart. Då har det kommit mycket forskning runt den här. Men det visar alltså att man istället för att läsa en text flera gånger så är det betydligt effektivare att först läsa texten en gång och sen egentligen svara på frågor om texten. Och då kan det vara bokens instuderingsfrågor om det finns eller om läraren har skrivit frågor. Det kan vara du som förälder, om du orkade ha ett klassiskt läxförhör. Man kan kalla det för något annat, brukar jag säga. Så här, ska vi köra testmetoden? Så här, lära någon annan är jätteeffektivt. Det handlar om att istället för att bara så här, koda in informationen igen och igen, så måste du själv jobba och kämpa för att hitta den i ditt minne.
Så då slår vi ihop boken och sen så säger jag uppfordrande så här, okej Maria, vad handlar det här om?
Så kan du göra, eller kanske lite enklare. Ja, men vad var det nu som gjorde att franska revolutionen började? Och det där kan man också, när man blir lite större, då kan ju elever sitta själva och skriva någon fråga per stycke till sig när man då pluggar till provet. Det som är lite jobbigt med det här är att det känns väldigt ineffektivt i stunden. när jag fördjupar mig i det här med effektiva studiemetoder för den här boken, då ser man liksom att runt många av de här teknikerna så finns det här, det är lite jobbigt, det är lite jobbigare att göra på det här sättet. Och det är också då det tycks fastna bättre. För när man läser en text för andra gången eller till och med för tredje gången, då får man ett så här härligt flow. Det känns jättebra, det känns som att jag kan allt det här. Jag känner igen allting som jag läser, för jag har sett det förut. Så det blir den här härliga familjära känslan. Men det betyder inte att du sen i övermorgon på provet också kommer ihåg det här. Men om du däremot då har testat dig på det, då har du dels, så har man som sagt sett att det är ganska stor skillnad när man då testar olika grupper som har studerat på de här två olika sätten. Men sen så vet man ju också vad man kan, faktiskt.
Så det handlar om att försöka något slags önskvärda svårigheter här?
Ja, men exakt. Det är ju så att forskarna kallar just det här. Det är samma som att, apropå nöta, så här, gör du 10 sidor algebra nu, så här, då går 10:e sidan ganska bra, sannolikt. Men om du bara gör 2 sidor och sen så väntar du 2 dagar och sen så kör du igång igen.
Det är exakt, då är det lite svårare. Springa, tänker jag, att du kan inte bara springa 5 kilometer i all evighet. Du måste någon gång öka till 6 eller göra bättre tempo.
Ja, men precis. Och det här är en annan sån effekt som man pratar om, som heter spridningseffekten, brukar man kalla den. Att bara säga genom att sprida ut repetitionstillfällena så lär man sig mycket mer. Så blir det mycket effektivare. Och som du säger, som att springa.
Just det. Känns ju rimligt med tanke på att vi ofta pratar om hur just hjärnan är en muskel. Att det finns någon slags symmetri i att hur vi tränar benen kanske är samma sätt vi behöver träna huvudet.
Bara för att knyta tillbaka till så här, vad du som förälder kan göra liksom. Mm. Och vad, vilka metoder som funkar. Så just det här testmetoden.
Sen har vi det här med liksom minnesmästare, sånt kan man ju se ganska mycket. Att lägga upp allting och tänka, liksom bygga en visuell väg och skapa stapla absurditeter på varandra på något sätt. Och då kommer man ihåg det. Funkar det också då med när man ska göra historieläxorna?
Alltså det gör ju det faktiskt. Om du då tycker att det är lite småtrist att sitta och göra läxorna med dina barn, så är det ett ganska roligt sätt att göra det på. Och som de också känner funkar ganska bra. Och där är ju också så här argumentet emot. Så bara, men ska du trycka in fakta på det sättet att du bara lär dig att memorera de här bilderna? Det blir i princip en lista du lär dig.
Mm.
Min dotter skulle lära sig alla alkaner i kemin. Fråga mig inte vad det är. Jag vet bara att det var alkaner hon skulle lära sig. Då gjorde vi just en sån här bildserie. Och det här gör att jag faktiskt fortfarande också kommer ihåg de här alkanerna. Vi börjar liksom med en alkis. Nu är jag inte så politiskt korrekt nu. En alkis gick runt där. Det fick vara alkaner. Det gäller bara att liksom koppla ihop det här till någonting. Hen höll i ett metspö. Det var den första. Metan. Och så vidare liksom.
Ja.
Och så bygger man det här på det sättet. Och en forskare som skrev om det här, vars studier jag tittade på, han konstaterar just att det blir ungefär som en tillåten fusklapp. Det sitter så inetsat det här. Men sen funkar ju minnet så att bara för att vi kommer ihåg en lista, så är det ju inte så att vi bara kan de här orden på listan. Utan varje ord i sig triggar ju massa andra minnen också.
Just det.
Så att om man då gör en sån här bildserie över hur Rom byggdes upp till exempel, så kommer ju varje sån här bild, ja just det, och då var det där, och sen just det, de här 7 kullarna och, ja, och så vidare. Det är en ganska så här fascinerande metod tycker jag. Den är inte så här jättebeforskad däremot. Men sen så finns ju alla de här minnesmästarna som ändå...
Exakt.
Lyckas komma ihåg ganska mycket.
Jag satt med Mattias Ribbing vid något tillfälle och han gjorde något kort liten övning med mig. Jag kan fortfarande komma ihåg det här. Det var någon dag med något barkar jag hade liksom placerat ute i, där jag, i något hus där jag växte upp.
Ja, men precis. Det finns ju massa olika sätt att göra det på.
Ja, sådär. För härom året så var jag och sonen i Helsingör och då gick vi på slottet där som väl heter Kronborg, va? Skitsamma, det är i alla fall där Hamlet utspelar sig. Och då bestämde vi att vi skulle lära oss Hamlet, alltså kunna de stora dragen. Och då, även om inte det är där, så var vi på en fysisk plats. Och då kunde man ju sen gå igenom det, just det, ja. Sen kom ju Hamlet hem från England, och då kom han ju den kröken här. För det ska ju vara någon slags kritik mot just att danskarna inte kunde hålla tullen i Öresund och sånt. Så liksom, plötsligt så kunde man liksom komma ihåg det där. Och sen så en månad senare så återvände vi. Och då kunde han faktiskt liksom så i huvudet ta det.
Ja, men det är häftigt.
Och det är ju det där att det blir så platt på papper. Men när du upplever någonting, alltså, då blir det mycket starkare.
Ja, men precis. Och det finns däremot väldigt mycket forskning runt hur vi minns bilder. Att vi till exempel minns text bättre om vi kan koppla bilder till det vi lär oss.
Ska man hjälpa barn med läxan?
Ibland kan jag nästan bli lite så här irriterad över den där frågan. Den här boken som jag skrev riktade sig ju framförallt till föräldrar. Mycket var det så här, jag själv som tyckte att jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att hjälpa mina barn med läxan. Så jag försökte ta reda på hur. Och då kan en del bli så här, ska vi göra det här också åt dem nu? Och ska inte lärarna få sköta sitt jobb? Och så här? Och jag tycker inte riktigt att det handlar om det, utan vi vill att våra barn ska äta bra mat. Vi försöker se till att de rör på sig lite, att de har en trevlig fritid. Vi gör lite grejer på helgerna och så vidare. Jag tror ju att de flesta föräldrar bryr sig ju om även hur det går i skolan. Och med det är inte sagt så här att det är jätteviktigt att ha A i alla ämnen. Men det är väldigt smärtsamt också som förälder att se ett barn som sliter. Och kanske speciellt om det är lite i onödan. Om vi vet att det finns redskap som kan vara ganska bra att ha, det finns verktyg som de inte känner till, då tycker jag att självklart att vi ska visa det. Sen är det ju jätteviktigt att de också känner att det är deras läxa. Liksom. Vi kan mer bara så här, det här finns, jag kan visa dig hur, och sen peppa mer.
För det är också det man sitter in till dem och känner att man liksom hjälper dem med läxan, att man, om man är otålig som jag, kanske puttar dem framför dig mer än man, om det blir en stund att man gör läxan åt dem.
Det är ju kanske inte det bästa sättet då, tänker jag.
För den barnet måste liksom ta ansvar.
Ja, men jag tror barnet måste ta ansvar. Och det är så olika också om så här, vilka barn man har, hur motiverade de är. Mitt äldsta barn har alltid haft här, väldigt stora självständighetsbehov. Liksom. Det ska vara på hennes villkor. Och då är jag mer så här, ja men jag finns här när du vill. Och så har jag väl kanske visat så här, några, man kan göra så här, man kan göra så här. Jag kan berätta mer, om du vill.
Och hot och mutor då? Funkar de? Motivera dem?
Det kan vi prata ett helt program om, känner jag. Nästan. De fungerar i vissa fall, men man ska vara väldigt försiktig, enligt forskare då. För det som händer med en muta, att istället för att du drivs av din inre motivation, så kommer den här mutan ta över. Och det kommer vara den istället som driver dig.
Och det innebär att den gången du inte får 50 spänn för att göra något, så det blir jätteroligt.
Ja, men precis. Du vill ju att dina barn ska så här, sätta sig med matten för att de vill. Inte nödvändigtvis för att de tycker det är roligt. Det kanske kan vara något annat. Så här. De kanske ändå känner någonstans att när de har lyckats en bit på vägen och klarar saker som de trodde att de inte skulle kunna klara, då får ju självförtroendet en liten kick i alla fall. Även om de nu tycker att matte egentligen är tråkigt. Men jag har i vissa fall mutat med pengar. Faktiskt. Jag känner att motivationen finns inte överhuvudtaget. Jag försöker hålla det borta från skolan. Men jag betalar till exempel mitt högstadiebarn då för att läsa nyhetsartiklar. För annars så skulle det inte göras. Det finns ingen motivation att sopa bort här. Och då tänker jag lite på det här som vi pratade om i början. Att det gör liksom att man lär sig lite svårare ord. Man lär sig läsa lite svårare texter. Man får inblick i lite nya sammanhang och så vidare. Så
där tycker jag att... I avsnitt ett intervjuade jag faktiskt David Frenkel som har Green Kitchen Stories om hur man får barn att äta grönsaker. Och han sa att man får ju erbjuda det hela tiden. Men grejen är att se till att det står grönsaker på bordet hela tiden. Så när de kommer hem, se till att det finns morotstavar, gurkskavar, så att det alltid finns där. De kanske aldrig någonsin äter, men det spelar ingen roll. En dag så kommer de att ha, liksom, kom ihåg just det, rent visuellt har jag alltid umgåtts med grönsaker.
Mm.
Det är lite så jag tänker på dig också.
Dock har det inte räckt att alltid ha en papperstidning till och med på frukostbordet. Liksom. Men precis, lite någonstans så handlar det också om kanske att skapa en vana.
Mm.
Men sen såna här grejer som att betala 1000 spänn för att du får ett A om ett år. Det är sånt som egentligen enligt forskning i alla fall inte har särskilt stor effekt. För då kommer själva så här, belöningen kommer så långt efter insatsen.
Det blir bara som en bonus.
Lite så. Och plus att det som du säger att de här mutorna måste fortsätta komma och helst öka i storlek för att de ska ha samma effekt. Så att man ska tänka efter lite innan man mutar. Så man inte mutar bort någon så här inre motivation som faktiskt finns där ändå.
Det gäller att på något sätt skapa förutsättningar för önskvärda svårigheter och sen så som sagt att inte göra åt dem.
Precis. Och lite så här, kanske ser det som att det sker för att dra igång inre motivationen. Man känner att man är dålig på matte. Det kanske bara krävs 2 timmars plugg idag för att man ska känna att man kan det här lite bättre. Och då kanske det kickar igång. Så man kan ju muta med så här pizza och vet jag, ett nytt tv-spel.
Ja, och man kan också muta, eller kanske fel så här, men liksom att använda läxhjälp om man kan det är ju bra om det är liksom grannbarn eller andra, för att då blir de ju också mer skärpta. Då betalar man grannbarnen istället. Men det har jag märkt funkar. Liksom. Plötsligt sa man, ni gjorde ju det där. Ja, just det. Liksom.
Precis, och då kan man slippa lite den här tjatbiten som kan liksom infektera relationen istället.
Mm, men det jag ville åstadkomma var att jag sen kunde säga, men du har ju faktiskt gjort det här en gång.
Mm.
Liksom. Så det var min liksom, luriga baktanke. Tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig i det här. Den som vill fördjupa sig.
En bok som jag tyckte själv var, jag fick en så här aha-upplevelse när jag läste, var en bok som heter Mindset av Carol Dweck som är professor i psykologi vid Stanford. Och den handlar lite om det här hur vår inställning påverkar hur bra vi blir. Och så där. Hon har forskat väldigt mycket runt det här och visat i studier liksom hur inställningen kan påverka också studieresultat. Hon har fått en del kritik, alla har inte lyckats replikera det här. Men det finns mycket i det här ändå, liksom hur man ser på sig själv och hur man ser på allt från intelligens till framgång. Och så här. Att du kan om du vill, inte bara så, men att det är okej att göra fel. Alla gör det, så ser processen ut framåt.
Just det.
Sen så en bok som heter Drivkraft heter den på svenska, tror jag, av Daniel Pink, som handlar om just det här med motivation. Den är ju lite en klassiker nu, men den är otroligt bra för att få en snabb överblick just runt det här med muter och belöningar och så här. Varför funkar det inte alltid? Vilket man trodde för att det gjorde egentligen.
Återigen den där felaktiga bilden om den rationella människan.
Precis, exakt. Nej, men och sen tog jag faktiskt med den här Vägen till mästarminne som är av Mattias Ribbing. Jag lärde mig otroligt mycket av den och använder faktiskt fortfarande mycket den här bildtekniken när jag kör bil eller cyklar eller vad det är. Jag lyssnar väldigt mycket på poddar och ljudböcker och så vidare. Och har det som mitt anteckningsblock. Jag lyssnade på en podd när jag cyklade hit faktiskt. Och det var flera grejer. Så bara, just det här måste jag komma ihåg. Måste titta på det här. Så nu har jag den här lilla bildserien i huvudet som faktiskt sitter där. Fascinerande.
Men är det då en jag blev lite nyfiken på det. Är det en fristående bildserie eller kopplat till Vägen hit?
Nej, jag gör nästan alltid det Mattias Ribbing kallar för kedjetekniken. Så bilderna bara hänger ihop med varandra. Så om man tänker då, ja, men det här handlade om hjärnforskning. Liksom. Så jag ser först en hjärna och sen så handlar det om läkarstudenter, bara lite kort. Så då tog jag ett stetoskop, klassiskt, satte på hjärnan och så vidare. Så att jag bygger ihop dem liksom så.
Och sen kommer nästa grej på stetoskopet och sen på... Ja. Jag måste alltid stanna och liksom ta upp telefonen och börja.
Ja, men det gör man ju. Man glömmer liksom när man kommer fram och sätter sig och skriver ner allt det här. Och sen kommer jag på det på kvällen, 5 timmar senare, och då har man både... Ja, lyssna på ytterligare en podd om man har mejlat lite och man har pratat med sina barn och så vidare. Och så kommer man på, just det här jag lyssnar på. Ja, men det var ju den här. Och då finns den faktiskt fortfarande. Testa.
Jättebra. Det här blir 3 böcker att stoppa i korgen direkt. Och för dig som vill köpa dem så kan du bara klicka på länkarna som vi alltid har i anteckningarna till varje podd. Så du kan bara se det i din podd. Och så brukar de vara hyperlänkade lite beroende på vilken app du använder. Med det säger jag tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
Det där var Maria Sundén Hjelmini som skrivit boken Supermetoderna. Känner du någon som kämpar med ungarnas läxläsning eller som bara är vetgirig och vill göra sig mer? Ja, men tipsa då om det här avsnittet med hjälp av knappen. Dela knappen alltså i din app. Ta bara 3-4 sekunder. Och då gör du någon annan glad för att du tänker på dem. Och så kanske deras ungars läxläsning också blir bättre. Vill du skriva om podden i sociala kanaler så är det hashtag perspektivpodden som gäller. Har du lyssnat ända hit så gillar du antagligen vad du hörde, och då får du också betygsätta podden så blir jag glad. Särskilt om du gör det via Apple Podcast-appen eller Acast-appen. Det hjälper också fler att hitta podden faktiskt. Jens Back är producent för Perspektiv. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Vill du ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag? Ja, men följ Vad vi vet på Instagram eller Facebook där vi heter just Vad vi vet. Tack för idag, vi hörs snart igen.